du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Det är precis det som är grunden till det jag ska predika om idag. Att Gud är en god Gud. Gud är i grunden god. Han är ingenting annat än god. Han kan inte vara annat än god. Hans planer, hans tankar är alltid goda för oss. Och det är en absolut. Det är någonting som inte omständigheter kan ändra på. Ingenting kan ändra på vem Gud är. För Gud är helig. Gud är och han är god. Så jag tycker det är fantastiskt att få sjunga ut om Guds godhet. Proklamera hans underbara godhet. Och Maria, han börjar nästan sjunga på finska här, hör jag också. Det här är en av Marias favoriter, vet jag. Ja, de härliga molltonerna, visst är det gott? Tänk att få sjunga någonting positivt i moll. Det går inte riktigt ihop, eller hur? Men ändå gör det. Amen. Ni ska få slå er ner och hitta en plats. Varsågoda. Tack så mycket, teamet. Jag är så upprymd också av Guds godhet. När Maria sa det att vi träffade ju, fick information i Smyna här i fredags. Och vi hade Sebastian Staxet på länk. Han var på undervisa på en bibelskola. Och han berättade hur han hade varit med i TV4. Jag vet inte hur många som såg när han och Einar var där. Men här låter Mamma förlåt. Som för övrigt är otroligt stark, tycker jag. Efter det så var det, berättade han hur några av hans gamla vänner då, någon ledande kriminell som bara hade ringt och varit helt förkrossad, som Maria sa där också. Och så berörd när han sett förvandlingen. Alltså ingenting annat kan förvandla. Det du har, det måste vara svaret. Jesus måste vara den som kan bli fria, för ingenting annat har funkat. Och så otroligt inspirerande att höra Sebastian sitta och berätta om vittnesbörden, om vad han får vara med om, hur boken kommer in på olika sätt, når fram till människor, också boken han har skrivit, och hur han de bara fixat så att den kostar typ 13-14 kronor med porto. Och jag tror det var i Stockholm som några hade fått idén om att, tror jag säger rätt här nu, nej, var det i Vetlanda kanske, om att köpa den typ till ett helt område sådär, Sävsjö, ja. Så att alla skulle få den här boken. Det var så inspirerande att höra den här tron på hur Guds ord kan förvandla och hur Guds ord ska nå ut. Så jag tror att det kommer bli en fantastisk kampanj. Men också det som han sa, att det beror ju på vad vi gör för förarbete i bön. Att vi ber att tältet ska placeras på rätt plats och så vidare. Och han har bara upplevt hur det ska liksom stå någonstans där det liksom gör impact bland förorterna och bland de som... verkligen liksom där det behövs stå. Ja, jag är uppfylld av detta. Jag tycker det är så fantastiskt vad Gud gör i Sverige. Det är, jag får tro för ett förvandlat Sverige. Jag får tro för att det som idag liksom bara studsar emot oss av gängkriminalitet och så mycket hat, hur det kan vändas av Guds kärlek. Att det inte är tuffare tag som löser det, utan det är Guds kärlek som löser det. Hur Jesus kan omfamna den mest omöjliga person att förvandla. Nu predikar jag en helt annan predikan. Halleluja. Nu ska vi tala om predikan idag. Jag tror vi kan få upp den första bilden här. Låt inte oro styra ditt liv, ska jag predika om idag. Och jag skulle vilja be dig, Magnus, att hoppa fram till en person som jag har en bild på här, som jag tror många av oss känner igen. Varje gång jag predikar så är det som att jag tar någonting ifrån Astrid Lindgren-filmerna. Jag vet inte vad det beror på. Någon som kan hålla en idé om varför jag har barn. Där! Är någon som vet om det? Krösa-Maja! Hur många har hört talas om Krösa-Maja, får vi säga det. Ni som kommer från andra länder, jag har full förståelse om ni inte har ännu stött på Krösa-Maja. Men jag tror vi alla stöter på en Krösa-Maja lite titt som tätt. Hur ska det gå? Det där kommer aldrig gå bra. Krösa-Maja, hon var ju den här som hon fick reda på någonting. Då sprang hon ju ut och berättade det fruktansvärda som har hänt. Så att hela byn skulle få reda på det. Och Jag tycker det är så roligt att se Emil i Lönneberga och hur denna karaktär personifierar någonting. Är det någonting som händer så Krösa Maja, hon ser alltid det värsta i varje situation. Det är alltid det värsta som ska hända. Är det någonting litet så då blir det blodförgiftning och hela det här köret liksom. Och vi ska inte vara som Krösa Maja, okej? Men jag tror att vi kan tendera ibland att en liten Krösa Maja kan komma fram i oss alla. Och jag tror också att vi ibland möter dessa Krösa Major i vårt liv. Och det är inte vad Bibeln lär, att vi ska vara eller göra, agera som Krösa Maja. Okej? Okay. När vi läser i Bibeln så kan vi läsa faktiskt om människor. Vi kan läsa om det här ordet oro. Oro. Att vara orolig. Bibeln retuscherar inte bort det. Bibeln plockar inte bort oron. Plockar inte bort bekymmer och allt det här. Utan Bibeln är ganska, eller väldigt avskalad på det viset. Den visar verkligheten hur den är. Jag tänker på Noah. Tänk när han skulle bygga båten, när han byggde båten. Han måste vara väldigt frestad att oroa sig över att det inte skulle komma något vatten. Abraham, kommer Gud hindra mig när jag offrar, är beredd att offra min son? Jakob, efter alla dessa år, kommer min bror att ta emot mig igen? Kommer det bli en försoning? Mose, kommer farao att släppa folket till slut? Jesus, tänk när han står inför allt detta lidande som väntar honom. Det står att han svettades blod, så stark ångest hade han. Oron är inte, den är inte bortredigerad ur Bibeln. Men å andra sidan så är oron, lyfts inte fram som någonting positivt. Ingenting som kan hjälpa oss. Jag tror att vi alla möter oro. Jag tror vi alla kan oroas. Oro är någonting som kan påverka oss. Och jag tror att vi har olika lätt, eller vad man ska säga, att oroa oss. Vi är olika i våra sinnelag. En del har väldigt lätt för att oroa sig. Och en del är väldigt manjana, eller vad man brukar säga. Det ordnar sig, det löser sig. Och där är vi lite olika. Och jag talar inte utifrån någon forskning men, eller något sånt. Men jag tror att det kan både bero på arv och miljö. Också hur vi är uppvuxna, vad som har format oss i vårt tänk. Men oavsett så är det något som kan påverka oss alla. Och vi lever i en värld som idag är väldigt präglad av oro. Jag gjorde så att jag googlade lite. Och så hittade jag på Folkhälsomyndigheten. Då står det så här. Att år 2018 uppgav 39% av befolkningen här i Sverige, 16-84 år, har lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Det är en ökning sedan 2016 då andelen var 36, alltså 39% har lätta eller svåra, sägs ha svåra eller lätta besvär av ängslan, oro och ångest. Och sen så gick jag in här och hittade något som heter SOM-institutet, samhälle, opinion, medier, som är kopplat till Göteborgs universitet. Jag tror vi kan få den här. Här är vad svensken oroar sig över idag. Högst upp ligger förändringar i jordens klimat, miljöförstöring, terrorism, ökad antibiotikaresistens och så vidare. Ekonomisk kris kommer längst ner, vilket förvånar mig. Det är ju ingenting man blir så där jätteuppmuntrad av, eller hur? Men det är den värld vi lever i. Och det är det som jag tror att vi alla påverkas av. Vi kan inte förneka det samhälle vi lever i. Vi kan inte få bort oro i våra liv genom att låtsas att det inte finns. Och det gör inte heller Bibeln och inte heller Jesus. Och det är jag väldigt glad över. För det gör att vi alla kan identifiera oss med Guds ord. Och vi behöver alla på någonstans hjälp att förhålla oss till oro den värld vi lever i. Sen finns det, tror jag, nu talar jag inte utifrån någon forskning heller. Men särskilt i en ung generation idag tror jag att det finns en väldigt grundläggande existentiell oro och ångest. Vi hör ju och vi får ju larmrapporter om psykisk ohälsa. Och jag tror att det har mycket sin grund i att Gud är bortplockad i samhället. Olika saker som har talats ut och matats in i generation om att vi inte har något syfte, att det finns liksom ingenting bortom, utan det är bara ett rop ut i ett, liksom en tomhet. Så därför så tror jag att väldigt, väldigt mycket av den oro och ångest som finns i en ung generation idag handlar om frånvaro av någonting. Frånvaro av det som Gud vill ska liksom fylla vårt land igen. Jag tänkte att vi skulle läsa några bibelord om vad Guds ord säger om detta. Hur vi ska förhålla oss och hantera oro. Så att inte oro blir något som styr våra liv. Och vi ska läsa tre bibelord. Jag tror vi får dem här uppe också. Jag skulle vilja läsa faktiskt ur kärnbibeln också här. För jag tycker att de kommentarerna som finns i den här nya, inte översättningen utan parafrasen, kärnbibeln är jättebra för att man läser liksom med nya ögon och det gör också en förklaring på vissa ord som kan vara lite svåra att ta till sig. Så jag läser först Johannes 14:1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Nu ska vi se här. Och låt inte era hjärtan vara oroade eller förfärade. Låt er inte bli skrämda av situationen. Tro, lita på Gud. Tro och lita också på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte var så skulle jag ha sagt till er, för jag går bort för att bereda, ordningställa en plats åt er. Om jag nu går bort, vilket jag gör, och förbereder en plats åt er, då ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, så att även ni kan vara där jag är. Ni vet vart jag går och vägen dit, den känner ni. Så hoppar vi till Filipperbrevet 4:6. Sluta göra er bekymmer. Oroa er, vara splittrade och stressade. Istället, i allt, alla situationer och omständigheter, låt era önskningar, era frågor och behov bli kända inför Gud i hans närvaro. När ni umgås med honom genom bön, vars innersta natur är tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet med Gud. Och åkallan, som är begäran ofta för ett personligt behov, med tacksägelse. Låt bön och åkallan ske i tacksamhet. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd, som är högre och bättre, regerar över allt själiskt tänkande, skydda och bevara era hjärtan och tankar ert sinne i Kristus Jesus. Och så ska vi också läsa mer om vad Jesus sa i Matteus 6:25. Därför säger jag er, sluta oroa er för era liv. Var inte bekymrade, splittrade och kastas hit och dit. Sluta att försöka tjäna både Gud och mammon. Oroa er inte för vad ni ska äta eller dricka. Oroa er inte för hur ni ska klä er kropp. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se och titta noggrant på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Ändå föder er himmelske fader dem ständigt. Är inte ni mycket mer värda än det? Vem av er kan genom att oroa, bekymra sig, lägga en enda alen till sin livslängd? Jag tycker det är fascinerande att se att jag tittar lite grann på det här vad aln betyder. Det sista bibelordet vi läste. Det står att bekymmer kan inte förändra en aln. Och vad är en aln då? Och det är ungefär så här långt. En mans underarm. Men en aln läste jag att det är ordet pechys. någonting sånt, Persis. Och det står för en, antingen en kort längd eller en kort tids, en kort tid. Det är både ett mått för både tid och längd som användes. Och i förhållande till ett år så kunde det motsvara ungefär en timme eller en dag. Och längd då så innebar det ungefär ett steg. Så man tänker att Jesus säger att våra bekymmer kan inte förändra vårt liv ett steg. Och det kan inte heller förändra det. Alltså om man då jämför det med ett år, det kan inte påverka några sekunder, några timmar eller några dagar. Och även det här när han talar om, sen om att vi inte ska bekymra oss för våra kläder. Så var det här alnen var också, är också kopplat till att när man spann garn så lindade man upp det på samma avstånd. En aln. Så oro kan inte påverka eller förändra vår situation till något positivt. Det kan vi vara överens om. Men oron, den skiljer oss inte heller ifrån Gud. Jag tänker på Romarbrevet 8 och 35. Jag har inte det på skärmen här, men ni som vill kan ju slå upp det. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som älskat oss. Jag såg lite grann också på vad de här orden betyder. Det här kan inte skilja oss ifrån Gud. Lidanden kan inte skilja oss från Gud. Stress, pressade situationer. Bekymmer, ångest, tvingande yttre omständigheter, smala passager kan inte skilja oss ifrån Guds kärlek. Förföljelse, förtryck kan inte göra det. Hunger, att vi saknar det nödvändigaste. Nakenhet, som här översattes i ofrivillig exponering, vilket är ett jättebra uttryck, att känna sig utelämnad. Det kan inte heller skilja oss ifrån Gud. Allt det här som vi kanske oroas över att vi ska få vara med om. Lidanden, bekymmer, förföljelse, hunger, nakenhet, fara. Att utsättas för fara och risk. Svärd, till och med risk för våra liv. Inget av detta kan skilja oss ifrån Gud. Jag tycker det är fantastiskt tröstande att veta att vad det än vi målar upp så skiljer det oss inte. Det kan inte splittra oss ifrån Guds kärlek, för han bor i oss. Och vad kan då hjälpa oss om det är så att oro finns där? Oro är någonting som en del av livet som vi kan tillåta mer eller mindre i våra liv att påverka oss. Hur ska vi då förhålla oss till det? Hur ska vi kunna få hjälp att hantera dessa situationer? Jag tror att vi alla möts av det. Nu har Chanel, hon har börjat åka bussen själv från skolan. Oj, 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 vad lätt det är att börja oroa sig. Kommer hon ha koll? Kommer hon gå i mobiltelefonen och inte se bilarna? Jag vet, det är så mycket situationer som kan målas upp. Och hur lätt är det inte som förälder att börja oroa sig? Kan denna oro egentligen förändra vad hon gör? Nej. Oron förändrar inte. Men det vi förbereder henne för, samtalen vi har, Guds vishet i situationen, det kan påverka. Men inte oron i sig, eller hur? Det kan vi vara överens om. Ja. Men vad kan vi ha för olika hjälpmedel då? Jag har 5 som jag tänkte skicka med idag. 5 olika saker som kan vara till hjälp. Det första, tro på Gud. Johannes 14 och 1 läste vi. Tro på Gud och tro också på mig. Okej, tro. Vad är det för tro? Jo, tro på en god Gud, eller hur? En Gud som vill det bästa för oss, som har omsorg om oss. Inte vilken tro som helst, utan tro på den sanna bilden av en Gud där. Inte en bild på en en förvanskad bild på Gud, eller hur? Utan på en sann och rätt bild. Se på fåglarna, säger han. Om Gud har omsorg om fåglarna, hur mycket mer omsorg har han inte om dig och mig i alla dessa svåra situationer? Jag tycker det är otroligt tröstande. Det är också en förtröstan. Att i varje situation vet vi att Gud har en väg. Vi vet att Gud har hjälp i varje situation. Igår var Maria på väg hem sent med Chanel och Lova i bilen. Hon ringer upp skärrad att en bil höll på att köra rätt in i sidan. Jag bara tackade Gud för Guds omsorg. Att Maria är grym på att köra bil, som bara väjde undan. Det var en bil som inte såg att Maria kom där. Och bara körde rätt ut ifrån Göteborgs Energi. Jag hade kunnat gått hela dagen och oroa mig. Tänk om det ska hända något i trafiken när Maria åker hem. Jag gjorde inte det. Men jag tackar Gud för att Gud är en god Gud. Kanske när jag har stått och bett i tungor någon gång, så kanske jag bad ut om Guds beskydd över Maria när hon kommer köra hem. Jag vet inte. Livet i anden gör att vi behöver inte leva i fruktan, utan vi kan leva i tron på att vi går i förberedda gärningar. Att till och med förbönen som sker kanske flera dagar innan är med och förbereder att änglarna är där. Och Guds beskydd. Det är klart att vi var skärrade. Det är klart att man blir omskakad och fruktan vill få sitt grepp. Men det säger vi nej till i Jesu namn. Gud är större. Församlingsgemenskapen är så otroligt betydelsefull. Jag tänker på det när i Johannes 14 där, när Jesus sitter med lärjungarna och han talar om att de inte ska oroa sig och bekymra sig. Då står ju Jesus inför korset som ligger framför. Han har precis tvättat lärjungarnas fötter. Och jag tror att Jesus, han tar in lärjungarnas oro där. Han sitter och undervisar dem. Jag tror han känner av och förstår signalerna från lärjungarna att de är oroliga. Hur ska det gå? Hur ska det gå med oss? Och Jesus nonchalerar inte lärjungarnas oro och säger: nej, men ni ska bara tro, liksom, kom igen nu. Så. Utan vad gör han? Han talar till dem. Tro på Gud och tro på mig. Låt er hjärtan inte oroas. Och när han sitter där och äter med sina lärjungar, så tror jag att den gemenskapen de hade blev styrka och tröst till lärjungarna att kunna hantera den oron som ville tränga sig på. Så jag tror att gemenskapen, att Guds församling, det är en hjälp. Det är till för att vi ska hjälpa varandra att inte oroa sig och tappa fokus, utan ha rätt fokus, ha tro och förtröstan på Gud. Och jag tycker det är så fantastiskt. Jag är så tacksam för att få vara en del av vår församling och få känna vilken tröst och vilken styrka församlingen ger in i livet. Namnet och blodet. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden, under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Vi har ju läst att vi inte ska göra oss bekymmer och vi ska inte låta oss bekymra oss. Jag tror att vissa bekymmer, de gör vi oss, och vissa bekymmer, de kommer emot oss. Jag tror det är skillnad på det. Vissa bekymmer, de kommer faktiskt emot oss. Det är en andlig attack och det är en andlig strid. De bekymmerna, det som kommer emot oss av fruktan, oro och rädsla, kan vi stå emot i namnet Jesus, genom hans namn och genom Jesu blod. Och jag tror att här kan det vara olika. Vissa bekymmer kommer inifrån. Och vissa bekymmer kommer också, liksom, växer inom oss, och så kanske vi matar dem genom att börja tänka vad ska hända. Och så börjar vi lägga till tankar. Och till slut så tror jag faktiskt att det är så att det är som att fruktan blåser upp sig. Och det som skiftar över från att bli en oro till att fruktan tar över våra liv. Och då många gånger så tror jag att kopplat till det så kommer det också mer liksom som på något sätt vill blåsa liv i det där. Jag tror vi alla har varit med om det. Hur en tanke får på något sätt näring och det börjar växa inom oss och det byggs upp ett luftslott. Och det bara kommer in mer och mer. Det där måste vi stå emot i Jesu namn. Och där har vi Jesu namn som står över alla andra namn. Och vi har också Jesu blod. Blodet talar starkare. Jesu blod sa han på korset. Det är starkare än vilken andemakt det än är som vill komma emot oss. Och vad det än som riktas emot oss. Amen. Sen har vi ordet. Tro på Gud. Vi har församlingsgemenskapen. Vi har namnet och blodet. Och vi har ordet. Som jag sa, vissa bekymmer gör vi oss. Och jag tror att här är Guds ord en oerhörd hjälp för oss att få rätt perspektiv. Guds ord hjälper oss att få fokus. Guds ord hjälper oss att liksom rensa ur. Ni vet, vi blir frälsta, vi tar emot Jesus. Gud tar itu med synden. Men så lever vi, eller hur? Vi lever i en fallen värld. Vi lever varje dag med så mycket som vill komma emot oss. Så mycket som bombarderar våra sinnen. Och jag tror att vi alla upplevt det här. Hur vi kan gå ifrån en plats eller hur vi kan gå ur en situation och bara känna oss liksom illa till freds. Att på något sätt friden är inte riktigt där. Det är något som gnager, det kan vara oro och så vidare. Hur lätt är det inte då att börja fundera på liksom börja liksom, nej men det är nog synd, jag måste omvända mig. Och vi ber om förlåtelse, det tror jag att vi ska göra. Vi ska alltid pröva, liksom, här är det någonting som jag ska säga förlåt för, något jag gjort fel. Att på något sätt gå tillbaka. Men många gånger så är det inte det handlar om. Utan att det är att livet i sig, att vi lever i en fallen värld, att vi möter så mycket, gör att våra sinnen blir liksom nedsmutsade. Och jag tror att nyckeln i det är att Guds ord får rensa våra sinnen. Att när vi läser Bibeln, när vi fyller oss med Guds ord, när vi lyssnar på Guds ord, när vi är i atmosfär och lovsång, så på något sätt så förs vi kalibreras. Vi ställs in i rätt fokus igen och friden infinner sig. Och det kan vi inte bekänna bort. Det är inte synd som ska tvättas bort i första hand på det viset. Jesu blod har renat oss från all synd och vi är i Kristus. Men våra sinnen är inte i linje med Guds ord. Och här tror jag att ordet är en jättehjälp emot oro. Bara psalm 37. Bara spontant så här. Bli inte upprörd över det onda, avundas inte den som gjort rätt. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet. Sträva efter trofasthet. Hur många gånger har inte den här versen gett uppmuntran att stå kvar. Ge inte upp. Stå fast. Det är fantastiskt. Ha din glädje i Herren. Ja, det är honom vi ska ha vår glädje. Just det. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Okej, jag får lägga ner min eget kämpande. Överlämna din väg åt Herren. Okej, jag ger mig till dig. Jag ödmjukar mig inför dig. Förtrösta på honom, han ska göra det. Alltså det finns så många ord som vi kan ta upp som kalibrerar våra sinnen rätt. Och som är som ett medicin mot oro. Det är fantastiskt. Och sist, nummer 5. Åkallan och bön med tacksägelse. Ibland får vi stanna upp. Vi får stanna upp och lyssna in. I tacksamhet börja fokusera upp rätt. Glöm inte vad Herren har gjort. Glöm inte vad Gud gör. Bara det här med vittnesbörden som vi hörde från Sebastian. Okej, Gud gör så mycket över vårt land. Glöm inte vad Herren har för planer. Glöm inte vad Herren har för resurser. Glöm inte hur han befriade Israels folk ur Egypten. Glöm inte Herrens gärningar i alla de tider som har varit. Glöm inte att Herren har frälst dig. Glöm inte vad Gud har gjort i flera generationer. Glöm inte, glöm inte, glöm inte, glöm inte. Och så får vi bara påminna oss om Guds godhet, hans trofasthet. Och vi kan också komma med åkallan. Gud, du ser det här bekymret. Jag ger det till dig. Herre, hjälp mig få rätt perspektiv. Hjälp mig att inte det här får ta liksom, fokus i mitt liv eller styra mitt liv. Utan jag överlämnar det till dig. För då ska Guds frid, som är mer värt, ge våra tankar skydd. Och bön. Umgås. Bara vara med Gud. Det lärjungarna gjorde när de satt ner åt med Jesus, som umgicks med honom. De var med honom och de fann tröst och styrka i gemenskapen med Jesus. Fast de visste att det skulle komma svårigheter, så fick de styrka i gemenskapen med honom. Amen. Nu ska jag överlämna. Nu har jag sagt mitt. Jag tror Gud vill säga mer och mer ska ske i den här gudstjänsten. Tack ska ni ha.
Tack. Tack så mycket, Boris. Det här tror jag talar till de flesta av oss. Jag tror att vi alla ibland möter bekymmer, möter oro. Det var någon som sa att om det är 90% eller vad det kan vara, 98% eller vad någon sa, av all oro som vi bär på aldrig inträffar. Saker som vi oroar oss över inträffar aldrig. Så tänk om vi skulle ägna mindre tid åt att oroa oss. Boris har precis gett oss jättevärdefulla nycklar som jag tror vi kan följa. Oro kommer så lätt till oss människor. Men jag predikade för ett tag sedan om det här att fästa blicken på Jesus. Och det är det vi gör i lovsången. Vi fäster blicken på Jesus. När vi sänker blicken så blir det som för Petrus när han tog steg i tro på vattnet. Att vi börjar sjunka. För vi tappar fokuset. Men när Jesus får vara stor framför våra ögon så är det mycket lättare att fokusera. Mats. Vi vill inte sjunka i våran oro. Vi vill ha vattenskidorna på, eller hur? Vi vill åka över den. Vi vill vara över den. Och Jesus har gett oss redskap att övervinna oron. Jag tror att vi ska få be för dig idag som bär på någon oro. En del, det finns olika typer av oro. Det finns oro liksom bara det här, oro över hur man själv är, hur andra uppfattar en, som är lite självcentrerad oro. Det finns oro över familjemedlemmar, människor runt omkring oss som vi älskar. Men det finns också oro över, kraftig oro över situationer där vi själva absolut inte förmår att ändra på någonting, där vi behöver ett Guds mirakel. Och jag tror att Gud är intresserad av all typ av oro, att lyfta det bort från våra axlar. Jag tror att vi ska få be till Gud att han vill ge oss ett nytt förhållningssätt. En ny inställning när han ligger i båten och sover när det stormar. Han bara chillar. Jag är här ute bara stormar allting. Men Gud liksom bara visar, men ta det lugnt. Jag bara pratar med stormen så lugnar den sig. Tänk om vi kunde vara lika lugna inför saker som stormar omkring oss. Och det är det här som Jesus vill ge till oss. När Chanel åker bussen hem så, ja, jag oroar mig. Du får inte prata i telefon, säger jag. Och så ringer jag henne, hur går det? Men mamma, du har sagt att jag inte får prata i telefon. Nej, just det. Så kommer ett sms. Mamma, sluta smsa mig. Du får inte sms. Jag får inte kolla på sms när jag går. Nej, just det. Ni vet, vi försöker lösa så mycket saker. Men om vi bara ska låta Gud få vara Gud över varje situation. Om vi ska låta Jesus bara få vara på tronen och inte försöka lösa saker i egen kraft. Så tror jag att vi ska få se hur Jesus bara ska få ta oss från nederlag till att vara övervinnare i situationer. Jag tror att vi kanske både nu eller tidigare eller någon kanske sitter i en tuff situation. Du bara kan inte få vishet i hur du ska göra. Vi ska bara be till Gud att han kommer med vishet. För att vi vet att Gud som har påbörjat ett gott verk är mäktig att fullborda det. Det finns ingen situation som är så svår att Gud inte förmår eller kan att lösa det. Om han klarar det, gå ner till helvetet, att ta nycklarna, låsa upp portarna och ge oss frihet, så klarar han av att bryta makten över den oron som förtär, som förvirrar och förstör våra liv, så att vi ska tappa fokus och glömma vem det är vi tillber. Det är det fienden vill göra. Det är det djävulen försöker få oss att göra. Att tappa fokus, så att vi ska sluta tillbe. Att vi ska oroa oss så på natten. Christian kom med ett fantastiskt bra tips. Att börja be Fader vår. Vi bara bekräftar, det är du som är Fader. Fader vår som är i himlen. Ditt namn är heligt. Helgat vare ditt namn. Vi bara vet, Gud, du står över allting annat. När vi bara ber den andra bönen, Herren är min herde, mig ska inte fattas, eller jag ska inte sakna någonting. Det betyder att vi ska inte heller sakna frid, för det är det som Gud vill ge oss. Ska vi ställa oss upp? Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Igår kväll när den här bilen bara körde ut rätt framför mig, det första som kommer ut i min mun, det är Jesus. Och jag tror att när vi hamnar i situationer, när det stormar omkring oss, när tankar bara försöker få jobbiga fäste och tankebyggnader som bryter ner oss, det första vi ska ropa ut är Jesus. Du kanske finns här idag som bara står med en omöjlig situation. Då ska vi bara ropa Jesus rakt in i den situationen. Halleluja. Ska vi bara lyfta våra händer och så bara ska vi ta emot ifrån himmelen. Vi bara ber att den heliga ande ska komma nu först innan vi går in i förbön. Vill du bara välkomna den heliga ande till den här platsen just nu? Helige ande, vi bara välkomnar dig. Vi vet att i oss själva så är vi svaga, Herre. Men du, helige ande, du är kraft, du är kärlek. Tack Jesus att du har makt att bryta det som är bundet, Herre. Du har makt att lösa det som är bara bundet, Jesus. Halleluja. Helige ande, vi bara lyfter våra händer och välkomnar dig. Jag tror att du först bara ska få känna den heliga ande. Bara lyft dina händer mot himlen och bara säg, kom heliga ande. Heliga ande, vi vill bara ta emot kraft ifrån himlen nu. Och står du här med en omöjlig situation, så bara säg Jesus, kom till min situation. Kom till min situation. Jag kommer inte bjuda fram någon just nu, för jag tror det skulle bli fullt här framme. Men Jesus ser dig vid bänken. Jesus vet vad du brottas med. Jesus känner ditt hjärta. Jesus har sett dina tårar. Jesus vet alla dina vakennätter. Halleluja Jesus. Du står över allt det här. Du står över allting. Jesus, tack att du torkar våra tårar, Herre. Tack att vi får ta våra bekymmer och ge dem till dig, Herre. Jesus, den här oron över en eller flera situationer, Jesus, du känner alla situationer. Bara säg till Jesus nu, Jesus, det här ger jag till dig. Det här bekymret ger jag till dig. Den här oron ger jag till dig, Jesus. Och vi vet att du vill stilla stormen, Herre. Halleluja, Jesus. Kom Herre, kom och gör allting nytt i våra tankar, Herre. Räck ut din hand Jesus ifrån himlen och bara rör vid våra hjärtan. Du kanske är ny här, du kanske inte var van att människor gör så här. Jag vill bara säga till dig att Jesus älskar dig otroligt mycket. Och Jesus vill att du ska få lägga oro bort från dig. Ge det till Jesus och säga, Jesus, jag ger dig möjligheten att få ta bort oron från mitt liv. Halleluja Jesus, vi bara tackar dig Herre. Halleluja Jesus. Jag bara upplever att den helige ande är här just nu. Bara rör vid våra hjärtan. Vi ska inte stressa. Vi ska bara fortsätta säga: Jesus, rör vid våra hjärtan. Tack Herre. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Kom helige ande, rör vid oss. Kom och rör vid oss. Kom helige ande och rör vid oss. Bara ta emot också. Ge dig inte. Ge dig inte. Jesus vill röra vid dig. Jesus vill komma till ditt hjärta och bara göra allting nytt. Tack Jesus.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!